Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Indiepodden avsnitt 75 med mig Ronny Larsson Miles och min kompis Jakob Fredriksson. Nu ska vi snacka upp Texas. Det är dubbelrace till helgen. Racehelgen är bara avlösevandra, eller hur Jakob?
Nu går det i manisk takt. Och manisk takt brukar gå på Texas också, för nu äntligen ovalrace igen. Är det inte för få ovaler i Indycar idag?
Jag har funderat rätt mycket på det faktiskt, så ja, alldeles för få.
Vad var det Gergely sa här om dagen, att köra Indycar men inte köra ovaler? Det är som att, vad var han sa?
Nej, det har jag glömt av nu. Vi kanske kan komma på någon av vår egna sägning. Indycar utan ovaler är som...
Indycar utan ovaler, det är som skidskytte utan gevär.
Var det något sånt han sa kanske?
Nej, nu hittar jag på. Men principen består, det här är väldigt viktig del i Indycars DNA. Utan ovaler skulle vi inte ha en så här unik sport som vi har. Det är liksom, ja, grädden på moset. Första och bara tre ovalbanor den här säsongen. Vad tusan har hänt med resten då? Ja, det är det som är den stora frågan för Indycar idag egentligen. Elefanten i rummet som vi knappt har benämnt under Indypods historia.
Men vad beror det på då? Jag tänkte, är det ett ekonomiskt perspektiv? För jag tänker ur ett publikperspektiv, så det finns ju ingen bättre race att gå på än en oval. Där ser du ju liksom hela banan från där du sitter liksom.
På något sätt har det blivit en ekonomisk fråga med det att ovalbanorna inte drar publik. Mm. TV drar publik, men där ovalbanorna finns, de som bor runt omkring, de åker inte dit. Så alltså publikintresset på banorna har ju sjunkit och sjunkit och sjunkit sedan 90-talet på något sätt. Innan det så såg man ju alltid att alla race i Indycar hade enorma publiksiffror, men särskilt typ Michigan, California Speedway, Milwaukee, Phoenix. Och ingen av de här banorna är kvar på Indycar-kalendern just för att publiken löstes upp i intet. Och det är någonting som Indycar-pamparna har grubblat på, särskilt de senaste 10 åren, när har varit ett enormt skifte i hur Indycar-kalendern såg ut. För 10 år sedan var det hälften road courses Indycar, eller och road courses och ovaler på Indycar-kalendern, och nu är det bara 3 ynka ovalbanor som återstår av en kalender på, det är väl 16-17 banor i alla fall. Så jag beklagar det väldigt mycket. Jag tycker mycket om ovaler. Inte jättemycket den här ovalen, men överlag så jag saknar banor som Milwaukee och Phoenix. Jag kommer sakna Iowa jättemycket i år.
Men om vi tar Texas Motor Speedway då, vad karaktäriserar den? För det är ingen, det är som du säger, det är ingen favoritbana för någon förare egentligen. Den är ju snarare jättefarlig.
Ja, vad kan vi kalla det här IndyCars mest ökända bana, i alla fall i modern tid. Banan byggdes 1996 och arrangerades första IndyCar-loppet året därpå redan. Banan är 1,45 mil lång. Det blir ju 2,3-2,4 kilometer ungefär. En så kallad quad-oval. Det kallas så eftersom den har ju 2 kinkar liksom på start- och målrakan som då inte riktigt blir en raka, utan det blir ju en svepande sväng över där. Banan byggdes som en direkt kopia av Charlotte Motor Speedway i North Carolina som har stått sedan 60-talet. Och den här banan byggdes ju under en sekvens utav 90-talet, början av 2000-talet. Ett antal banor byggdes som direkta kopior av varandra. Därför kallas ofta för cookie cutters, ifall ni hörde den termen någon gång. Det är för att banorna byggdes för att vara så lika varandra som möjligt. Vilket är ju lite udda för att vara racerbanor, för vi gillar ju när banor har egen identitet. Men banan i Texas byggdes som en kopia av den som i North Carolina. Den har ju rekonfigurerats några gånger, senast 2017, vilket inte var blivit en hit, varken IndyCar eller NASCAR. Förr var bägge änder av banorna bankade med 24 grader. Nu har man ändrat i kurva 1 och 2 så de är lite bredare än 3 och 4 men inte lika bankad. Och tanken var att då skulle man kunna köra olika linjer där i. Så har det inte alls blivit, varken IndyCar eller NASCAR. För att hjälpa det här, särskilt med NASCAR i åtanke, då använde man ett preparat som kallas för PD1 TrackBite, en form av syntetisk harsch eller kåda som används särskilt i drag racing för att öka greppet hos en bils däck eller som en förseglare för nyanläggd asfalt. Men att använda det här ämnet då fick helt motsatt effekt. Först och främst NASCAR, men även sen IndyCar, vilket vi såg då i loppet förra året. Det fanns bara en linje att gå igenom där. Det blev extremt svårt att köra om eftersom de här bilarna är så beroende av ren luft. Att åka i bredd genom kurva 1 och 2, eller ens alternativa spår där, var ju i princip omöjligt. Se Takuma Satos krasch på kvalet och sen Felix krasch senare i racet. Man har försökt åtgärda saken lite mer, att slipa banan där, men under testerna så det verkar inte vara någon större skillnad från förra året, så det kommer igen bli väldigt svårt att köra om på den här banan. Möjligtvis det faktum att stallen och förarna mer bekanta med airscreenen kan hjälpa lite, men jag tror att det kommer bli svårt att köra om.
Mm. Och det kommer ju inte slås något varvrekord i helgen, för det varvrekordet har Kenny Breck minsann, och det där gick det ju ruskigt fort. Hur fort körde han, Jakob?
Han avverkade varvet då på 22,8 sekunder, snitthastighet på mer än 375 km i timmen. Och det här var den här ökända episoden när kartserien fick lov att ställa in loppet för att det gick på tok för fort. Flesta av förarna upplevde yrsel för att de blev snurriga helt enkelt när man kör så fort på en oval som är en mile kortare än Indianapolis Motor Speedway. Det blev ju liksom att man kraschade i kurva 1 och studsade ett helt varv och sen stannade man i kurva 4.
Det var ju också här som Kenny hade sin svåra olycka.
Ja, precis. Så det här är ju en bana som är väldigt farlig. Det går ju fortfarande väldigt fort. Förra året så kom den upp i 220 miles ungefär, vilket är 350 km i timmen. Men det är ungefär där man vill lite att gå fortare än ungefär 220 miles i snitt på den här banan.
Mm, och det kommer ju vara lite olika längd på de här racen i helgen då. Race 1 som heter Genesis 300, där kommer de köra 212 varv, vilket är då 480 km. Och race 2 sen på söndagen då, den heter Expel kanske?
Expel?
Xerxes, Peter, Erik, Lasse 375, där kommer de köra 248 varv då, totalt 600 km. Mm. Men ja, de kommer få stå i helgen. Det kommer nog vara några ömma nackar sen efteråt.
Ja, att man kör två lopp, det är halvnytt. Man har gjort det en gång tidigare. För 10 år sedan gjorde man det, men då körde man två kortare lopp. Och nu är det två fulldistanser kan man säga. Jag hoppas att det blir en hit. Jag vill inte bli av med banan, även om jag inte är stort fan av den. För det är ju, nu är det en helt unik bana ändå på IndyCar-kalendern. Efter alla de här andra cookie cutters-banorna som kalendern var full av för 15 år sedan. Det är bara Texas kvar av dem. Men eftersom man har kört då här i 25 år så har vi ett antal tidigare vinnare bland de aktiva. Tony Kanaan har vunnit här. Helo Castroneves är den som vunnit flest gånger, även om vi inte får se honom på just den här ovalen i år. Vi får se honom på Indy om några veckor istället. Han har vunnit 4 gånger och det har även Scott Dixon gjort. Will Power har vunnit här ett par gånger också. Sen har Ed Carpenter, Graham Rahal och Joseph Newgarden också vunnit varsitt lopp.
Mm, så alltså totalt 6 förare som startade helgen har alltså vunnit det här racet tidigare.
Kvalet då? Brukar inte vara jätteviktigt på ovaler, men ändå så 6 gånger har Poseidon vunnit på den här banan. Och Justin Wilson, som vi saknar mycket, är den som har vunnit från sämsta startplats. Han var från 17 plats 2012. Och det var ganska kaosartat lopp, vill jag minnas. Jag har för mig att Graham Rahal kraschade med 2 var kvar, så snodde Wilson den segern då.
Mm.
En enda gång har loppet avverkats utan gudflagg. Det var 2011, ett av de här kortare loppen. Då vann Will Power, hans första ovalseger, vill jag minnas. Men annars så medianvärdet när det gäller säkerhetsbilar brukar vara 4 eller 5 stycken ungefär. Alla flesta lopp brukar ha ungefär så många.
Ja, då är liksom inget snack om det, så som vi pratade om i tisdags Indiepodden, där vi spekulerade kring huruvida de har blivit lite mer restriktiva kring gulflaggor i IndyCar. På ovaler däremot så är det ju liksom 5 safety cars är ju 5 klockrena incidenter.
Ja, det är helt svartvitt på ovaler. Det kommer det alltid vara.
Det är ofta ganska många ledarbyten också på den här banan, Jakob.
Ja, det brukar bli en hel del ledarbyten, men det var tyvärr inte förra året med enbart 5 stycken. Men rekordet ligger från Indy Racing League-loppet 2001 som Sam Hornish Jr. vann. Då var det hela 32 ledarbyten. Och det var ju på den här tiden när man körde i pack racing. Sån krasch som... Så det blev när Kenny Breck kraschade, Sonsfors Racing, när de ligger sida vid sida i 20 varv i sträck. Det kommer vi inte heller se i framtiden här, och särskilt inte den här gången. Men på den tiden då hände det väldigt ofta här. Så de flesta omkörningar skedde då för ungefär 20 år sedan. Kanske att förhoppningsvis blir det lite mer action det här året än förra året. Det är ju längre lopp bägge två. Det kan nog bli ett antal ledarbyten, särskilt nu när det finns fler bra bilar. För Ganassi-stallet var ju rätt överlägsna ändå förra året här.
Men vad tror du om våra svenskars förutsättningar inför helgen då? Om vi tar Felix till exempel, så hade han ju ett riktigt bra race på gång här i Texas för förra säsongen då. Men då tog det slut tidigt där, incident mot slutet av racet.
Ja, den incidenten hemsöker mig fortfarande. Alltså, inte typiskt att... Ja, det var ju liksom vår premiärtävling att snacka om på Indiepodden. När det kördes i mitten av juni istället. Och ja, Felix såg ju så himla bra ut fram tills det inte gjorde det. Var det 10 var kvar som... Ja, lite brett då i kurva, ja, mitten av kurva 1 och 2. Mm. Och så en långsam sladd upp i muren. Så väldigt, väldigt tungt. Men vi har ju fortfarande lärdomarna därifrån. Det är att han inte är rädd för ovaler. Och nu ett stall där han har ju sagt det hela tiden, hela vintern, att han känner sig väldigt bekväm med deras ovalsetapp.
Mm.
Och Pat O'Ward var ju snabbast på testerna här. Precis innan säsongen började. Felix var ju också... precis efter då när det gäller varvtid, så ser ju bra ut liksom bara på deras försäsongskänsla, och de spinner vidare på det. Och sen Marcus kör ju för samma stall som han gjorde för ett år sedan, och ja, det borde ju ha blivit dubbelseger för det stallet då förra året. Så det ser nog bra ut för svenskarna. Marcus gillar ju vanor.
Ja, precis. Och det ska bli intressant att se vad ett år till för Marcus i samma team innebär för ovalformen här. Och sedan har vi inte samtliga Chip Ganassi-förare på plats som körde i St. Pete senast. För Jimmy Johnsons bil nummer 48 tar Tony Kanan över i helgen.
Mm. Och Kananen är laddad. Han gör återkomst till Ganassi, som var i senaste start han körde för, som var riktigt bra. Han tog sin... senaste IndyCar-seger för Ganassi 2014 till exempel. Så han är nog taggad till tänderna. Han är inte den enda som hoppar in i någon annan ställe. Romain Grosjean vill ju inte köra ovaler heller. Så Pietro Fittipaldi hoppar in i Grosjeans Coin Require Racing bil nummer 51. Och sen så har vi Ed Carpenter som hoppar in i... Ja, han tar över sin bil Det är han som äger bilen. Connor Daly kommer inte köra i bil nummer 20.
Och för Connor Dalys del så blir det ju klart nu i veckan att han kommer köra Max Chiltons bil nummer 59 för Carlin den här helgen. Det var ju kul. Vad har vi för hålltider, Jakob?
Eftersom det här blir en tvådagshelg, men två lopp ändå, så blir det rätt intensivt från och med lördag kväll. Här har vi träning 18.30, kval 22. Och kvalets format tror jag blir som det blev på de här doubleheader-helgerna förra året. Med att första varvet är kvalet till race 1, andra varvet kvalet till race 2. De vill inte dela med sig så mycket detaljer om det här kvalformatet på IndyCar-appen, men vi får väl anta att det blir det här formatet som de har arbetat in under förra året. Mm. Sen blir ju en uppesittarkväll också, den här lördagen natten mot söndag. För 01.00 går ju race 1, Ginses 300 då, 212 varv. Då räknar vi ju 2 timmars lopp ungefär. Sen får man ju sova ut hela söndagen om man inte gör som jag och kollar på Formel 1 och MotoGP och allt annat såklart. Men då går loppet 23.30 söndag kväll. Expel 375, 248 varv, och då får vi nästan räkna med 2,5 timme säkert. Mm. Så det blir en lång men också härlig IndyCar-helg.
Härligt.
Härligt. Ingen Indy Lights dock den här helgen. De väljer att inte köra på så många snabba ovaler. De kör inte på Indianapolis Motor Speedway heller. Och Indy Lights har aldrig kört på den här banan. Tidigt 2000-tal senast. Så inte den här generationen Indy Lights har någonsin kört på en snabb ovalbana.
Och där har det varit en liten schism mellan Roger Penske och Indy Lights-organisationen. För det är alltså bara ett ovalrace i år.
Ja, det är på Gateway senare i höst, och det är ju en rätt platt, lite långsammare valbana. Jag tycker inte det båda gott, för ifall IndyCar ska behålla det här, att det är så mycket mångfald i mästerskapet, då behöver de ju öva upp förare som kan köra valer också. Men nu liksom blir ju Indy Lights en Formel 2, när man bara kör road courses. Så jag tycker de behöver peta in kanske, återkomma till Indianapolis Motor Speedway för den här tidigare traditionsenliga Freedom 100 på Fast Friday. Och sen så behöver man ju kanske de här mellansnabba ovalerna i Phoenix, Milwaukee, Iowa, kanske kortbanan i Richmond som skulle ha varit på kalendern förra året. De behöver göra återkomst i IndyCar bara för att vi ska kunna fortsätta kalla det världens mest mångfacetterade mästerskap.
Ja, precis. Nu laddar vi upp inför helgen. Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TicoRacerShop.com. Tack till våra lyssnare också, och tack Jakob för idag.
Tack själv, Ronny.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.